Men dessa Georgs ord brände sig in i mitt sinne. Jag kände mig först lite tillbakasatt av hans förmyndare ton, men svalde det beska pillret och sade efter en stund: ja, men vem vet vad det kan bli av mig, gamla odåga. Jag läser på dimmen därför att farsgubben vill det. Och så länge jag gör som han vill skickar han pengar, men jag känner honom. Skulle jag sätta mig på tvären blir det snart slut med apanaget. Du har således ingen inre kallelse att bli präst? Nej, inre kallelse. Nej, det hade jag egentligen aldrig känt. Jag skulle långt hellre bli officer. Det hade alltid lekt i hågen på mig, men... Vet du, Birger, jag tycker du borde slunga prästkragen och ta epauletterna. Då blev det något helt av dig. Skriv till gubben och säg att du vill sadla om. Ja, det vore nog en bra vändning, men... Ja, okej, jag ska fundera på saken. Vi skakade hand till avsked och skildes åt. Ett år därefter låg jag som gradpassare i Stockholm. Gubben hade brummat och hotat med att indraga underhållet och göra mig arvlös. Men min mor, som tyckte att uniformen skulle pryda släkten mer än prästkappan, lade sig ut för mig och jag fick min vilja fram. Det var emellertid med avsaknad som jag skildes från det glada studentlivet och mina forna kamrater. Särskilt föll det sig tungt att skiljas från Georg, men hoppet att han efter avlagd examen skulle slå sig ner i Stockholm för att uteslutande ägna sig åt musikstudier mildrade avskedets smärta. Han kom också snart efter och gick in vid Musikaliska akademin för att ägna sig åt komposition. Vi träffades ofta och förde mellan våra övningar och studier vad man kan kalla ett trevligt ungkarsliv. En dag kom Georg upp till mig och omtalade med glädjestrålande uppsyn att han var förlovad med dottern till en högre ämbetsman. Hon hette Gunhild och var naturligtvis förtjusande. De hade träffats på några baler och så var det gjort. Georg hade berättat om sin vänskap till mig och nu var jag inbjuden till hennes föräldrar på förlovningskalaset. Med spänd nyfikenhet trädde jag in i den eleganta salongen och blev föreställd för kanslirådet och hans hustru. Och där kom hon. Ja, jag får bekänna att hon var söt. Men det var så underligt, det nästan klack till i mig när jag såg henne. Det var som öppnandes i mitt väsen ett fönster, genom vilket jag blickade ut genom ett vidsträckt, vackert landskap som liksom log emot mig. En underlig känsla som försvann lika hastigt som den kom. Var det en instinktiv aning om att jag här mötte en gammal vän? Till själva verket var det Ingegärd som dolde sig bakom Gunhilds vackra drag. Jag tog hennes hand och lyckönskade henne till förlovningen. Ni är en nära vän till Georg, sade hon okonstlat. Jag hoppas ni även vill vara det för mig. Nu följde en rad av bjudningar inom släkten och på grund av min vänskap till Georg var jag med överallt. Och kom snart på ganska förtrolig fot med Gunhild. Hon var i allmänhet lite blyg, men mig behandlade hon från första stund som en gammal vän. Och jag kände snart mig så hemmastad i kanslirådets salong, som om jag själv skulle bli måg i huset. Georg var idel solsken och lycksalighet. Han var också allas gunstling. Bröllopet var överstökat och det unga Tu hade inflyttat i sin smakfullt och nätt möblerade våning på Regeringsgatan. Det var ett förtjusande hem, men det bästa av allt var dock värdinnan själv, med sitt kvinnliga behagfulla och dock så enkla väsen och sin hjärtinliga vänlighet. Jag får bekänna att jag knappast kunde tillbakahålla en känsla av avund över allt det goda som fallit på Georgs slott. Så mycket mera som jag hade en hemlig förnimmelse av att han inte fullt visste att uppskatta lyckan. Han levde mycket för sin musik och studerade flitigt, men förde i övrigt ett i mitt tycke något utåtvänt nöjesliv. Mången gång då jag kom upp för att få tillbringa en angenäm afton i detta hem, där jag var en gärna sedd vardagsgäst, fann jag Gunhild ensam hemma. Georg var på en klubb där det gjordes kammarmusik eller i något sällskap där han blivit ombedd att sjunga, men dit Gunhild inte kände sig hågad att följa med. Jag kunde då för en stund slå mig ner och prata helt förtroligt med henne ensam, men gick därifrån med viss beklämning, som jag inte gjorde mig möda att närmare analysera. Jag kände det bara som jag borde förbehålla Georg att han bättre uppskattade den klenod han ägde, men det blev aldrig sagt. Varför skulle jag blanda mig i deras intima liv? Georg var för övrigt en underlig människa, sammansatt av många olika element. Han var envis mer än viljestark, men på samma gång lättlockad, en av den ena, en av den andra. Han ville gärna vara med ute i viften och även se glada gäster i sitt hem, men var dessemellan rätt tungsint. Han hade en stor fond av allvar och rättskänsla, men kunde stundom, synnerligast i affärer, vara dåraktigt lättsinnig. Det var konstnärstemperamentet som med sina olika stämningar tryckte sin prägel på honom. Men hur han var, höll alla av honom, och han hade ett slags privilegium att göra vad han behagade. En ömtålig punkt var alltid hans kompositioner. Å ena sidan var han mycket känslig för all kritik, och den andra trodde han icke själv på sin begåvning. Det var inom honom en ständig strid, emellan självkänsla och misströstan som verkade hämma på hans arbetsförmåga. Ett faktum var också att han aldrig fick något fullt färdigt. Då det varit gifta ett år kom det över honom en obetvingad lust att resa ut till Dresden för att studera kontrapunkt för en berömd lärare vid därvarande konservatorium. Gunnhild hade blivit mor och hennes lilla gosse höll henne bunden vid hemmet. Hon kände för övrigt ingen lust att utbyta hemmalivets lugn mot det oroliga, trasiga livet i ett utländskt pensionat. Så han reste ensam på hösten och skulle komma hem igen till jul. Det var några veckor därefter, jag hade inte på länge hört något om eller från Georg, och gick därför upp till Gunnhild för att spörja om nytt från Dresden. Hon kom själv och öppnade tamburdörren och blev så glad hon fick se mig att jag kände mig helt varm om hjärtat. Jag fick till och med följa henne på tå in i sängkammaren och se den lille Kurt som låg där så rosenkindad och sov med ena handen knuten över täcket. Ja, ni är lyckliga ni, sa jag, som har allting så välbeställt. Är jag, var jag där. Då kom det ett vemodigt, nästan förpinat drag över Gunnhilds ansikte, då hon svarade, ingen lycka är fullkomlig. Er tänkte jag dock borde vara det. Birger, sade hon och lade sin hand på min skuldra. Du har varit mig som en kär broder. Jag känner att jag kan lita på dig och därför vill jag få tala uppriktigt. Jag har ingen annan att förtro mig till. Vad är det, Gunnhild, frågade jag i spänning. Kom, låt oss gå ut i förmaket så att vi inte stör Kurt. Hon bjöd mig att sätta mig ner i en fåtölj och tog själv plats på en stol tätt bredvid mig. Det kanske ingenting, fortsatte hon med en lätt vibrerande stämma, och dock känns det så tungt. Jag är rädd. Det stockade sig i halsen och hon måste svälja ett par gånger. Jag är rädd att jag inte för Georg kan vara den han önskade och vad jag själv ville vara. Hur kan du komma på en så underlig tanke, så fullständigt ogrundad? Jag kan då bevittna att han flera gånger talat om hur lycklig han är. Jag har svårt att tro det, då han kan gå där ute ensam utan att längta hem. Ja, utan att ens skriva hem och fråga hur vi har det, hur det är med Kurt. Stora tårar rullade ut vid kinderna och munnen fick ett uttryck av smärta. Har han inte gjort det? Nu är det 3 veckor sedan jag fick ett brev, och det innehöll intet som kunde tolkas som en saknad efter oss. Det handlade bara om hans egen person, hur han arbetade och roade sig där ute. Sådant är mager kost för ett hungrande hjärta. Hon lutade huvudet mot min axel och snyftade högt. Ja, vi karar är ena oförbättliga egoister, svarade jag. Vi tänker bara på oss själva, och har vi en rar liten hustru som förljuvar livet för oss, så tycker vi att det är som det ska vara. Men Gunnhild, jag strök över hennes hår, jag tror att du drar dina konsekvenser för långt, ty Georg håller av dig lika mycket som förr, det kan jag försäkra dig. Det är bara hans vanliga tanklöshet, att han inte förstår vad du går och längtar efter. Det knäppte till i en dörr, en jungfru tittade in, men drog sig genast tillbaka och stängde dörren. Gunnhild for upp, torkade sig i ögonen och gick ut och frågade vad hon ville. Jag kände mig lite generad av situationen, och när Gunnhild kom tillbaka, tog jag min hatt och sa farväl. Hon såg på mig med en blick som nästan tiggde om ömhet och sade med ett vekt tonfall: kom snart igen, jag är så förskräckligt ensam. Jag gick gata upp och gata ner medan stridiga känslor tumlade i mitt bröst. Ännu kände jag det varma huvudet mot min axel och i tankarna smekte jag ömt det lena mjuka håret. Vad var det som i så heta böljor vällde fram i mitt inre? Var det bara den broderliga vänskap jag alltid hyst för henne, eller var det... Men det måste bekämpas. Jag får ej göra min vän olycklig. Jag kanske kunde det gälla oss alla tre. Jag har inte rätt att tränga mig in och stjäla en lycka som aldrig varit mig ämnad. Och dock kan jag väl med likgiltighet se på hur hon lider, hur han försummar henne, hur hon kanske bara drar olycka över varandra. Skulle jag alldeles dra mig tillbaka för att inte utsätta mig för frestelse som jag kanske inte har styrka att motstå? Eller ska jag fortsätta mina besök, göra vad jag kan för att trösta och... Så strider mina tankar i mitt huvud och känslorna i mitt bröst. Det var ett kaos som jag inte kunde reda. Klockan var över 12 när jag slutligen stannade utanför min port. Den natten låg jag länge vaken och drömde mig in i ett lyckorike dit endast jag och en till hittade vägen. När jag följande morgon slog upp ögonen stod aftonens lilla episod så livligt för mig, men en stämma inom mig väckte mig med tillropet: du dåre! Är du genast färdig med att sätta dig själv i högsätet? Inbillade du verkligen att hon för dig hyser annat än en systers vänskap, och vill du så illa löna ett vackert förtroende? Skamsen över att ens för ett ögonblick ha dröjt i tanken på en handling som skulle vara både henne och mig ovärdig, klädde jag mig och gick ut. I trappan mötte jag brevbäraren som räckte mig ett stort brev. Det var från min regimentschef och innehöll en order att jag den i december skulle inträda i tjänstgöring i chefsexpeditionen. Denna var förlagd i min fäderns stad. Jag skulle således resa hem inom en vecka, en fullkomligt omkastning i mina planer. Jag hade tänkt hela vintern få stanna i Stockholm, där jag utfyllde min tid med rid- och språklektioner och det nöjesliv som huvudstaden hade att bjuda på. Min far hade blivit gammal och slö, och nu mötte det inga svårigheter att från hemmet få vad jag behövde för mitt uppehälle. Men detta brev strök ett streck över mina planer. Var det ödet som ville hjälpa mig ur de frestelser jag nyss gått och ruvat över? Det såg nästan så ut. Men innan jag reste ville jag ännu en gång se Gunhild. Jag måste ju ta avsked av henne. Det var på kvällen före min avresa. Jag ringde på. Jungfrun kom och öppnade. Är frun hemma? Ja, men jag tror inte hon kan ta emot löjtnanten, ty hon är illamående. Hälsa henne att jag ville ta farväl. Jag lämnar Stockholm imorgon. Hon försvann men återkom med en hälsning att jag kunde stiga in i förmaket och vänta lite så skulle frun strax komma. Jag väntade länge. Slutligen kom hon ut, klädd i en ljusröd morgonrock med breda vita spetsar omkring hals och armar. Håret var löst uppfästat, hon var mycket blek. Det var något genomskinligt i hela hennes väsen som gav henne prägen av en andevarelse mer än en människa av kött och blod. Aldrig hade jag sett henne så vacker. Förlåt mig, Gunhild, jag förstår nu att jag stört dig mera än jag bort. Men hur är det med dig, du är så blek? Det är nog ingen fara med mig. Jag har på den sista tiden känt mig så trött att jag beslöt att lägga mig. Och så kommer jag och... Ja, tack för att du kom. Jag har längtat efter dig och när jag nu hörde att du ska lämna Stockholm måste jag få träffa dig. Men vad är anledningen till din resa? Jag hoppas att det blir bara en kortare tid. Kom och sitt här så får vi språka lite. Jag redogjorde för anledningen till min resa och uttryckte min ledsnad över att behöva lämna Stockholm och det angenäma sällskap som hennes och Gers vänskap skänkte mig. Men tjänsten framför allt. Det blir mycket tomt efter dig, sa hon långsamt och med mycket tonvikt på orden. Vad ska det då inte bliva för mig? Men jag ska alltid i tacksamt minne bevara den vänskap jag fått röna i detta hem, och särskilt av dig, Gunhild. Jag har icke haft lyckan att äga en syster, men du har varit mig både en syster och en vän. Du har tagit hand om mig och fostrat mig till människa. Ja, jag säger dig, Gunhild, att hade jag inte... Här avbröts min dumma mening av ett barnskrik från sängkammaren och Gunhild försvann. Det dröjde en stund innan han kom tillbaka. Kurt sover så oroligt. Jag vet inte vad det är med honom. Jag är rädd att han har fått sin oro ifrån mig. Har du någon särskild anledning till oro, frågade jag. Har du fått brev från Georg? Ja, idag. Då min oro var i sin största spänning fick jag äntligen ett långt brev från honom. Nå? Ja, allt är gott och väl. Han arbetar och njuter av musik. En hel vecka har han varit i Berlin och hört ett par stora konserter. Han tackar också för mitt senaste brev, men om tvenne föregående som jag skrivit med en veckas mellantid säger han ingenting. Antingen har han aldrig fått dem eller har de fallit ur hans minne när han skrev. Ser han ingenting om han längtar hem att han räknar veckorna till jul? Nej, men han frågar efter Kurt och så undrar han om jag vill att han snart ska komma tillbaka. Själv tycks han inte ha någon längtan efter mig. Mig har han ju alltid. Men han väntar att jag ska längta efter honom. Åh Birger, om du visste hur det känns att gå här och frysa och svälta och sedan hugnas med sådana smulor. Hon hade talat sig varm och det lyste ur hennes ögon en eld som jag inte kunde missförstå. Detta äkta utbrott av hennes känsla kom som ett befriande lösenord. Det kastade ett bjärt sken över min egen oklara känslostämning. Det vände mig på rätt köl igen. Gunhild, sa jag, du ska ha tack att du så förtroendefullt öppnar ditt hjärta för mig. Det ska inte du behöva ångra. Jag förstår er båda. Georg lider av den vanliga manliga själviskheten att tänka för mycket på sig själv och för lite på den som man borde bära på sina armar. Han älskar dig som han alltid har gjort, därom är det inte tvivel, men han är så upptagen av allt det nya som stormar in på honom där ute i det stora världsvimlet att han liksom tappar ledningen av sig själv. Konstnär som han är grips han så starkt av ögonblickets impulser och det som ligger lite fjärran i tid och rum för tillfället förbleknar utan därför en ringaste mån utplånas. Du ska få se hur glad han blir när han kommer hem att ha dig igen i sin omedelbara närhet. Det är alltid intrycket som griper honom. Tro mig, han är din så helt som någonsin när han väl är hemma igen har glömt all din oro. Men han skulle ha stryk, det skulle han, för att han är en sån inpiskad egoist och det har jag lust att ge honom. För Guds skull, Birger, inte ett ord till Georg eller till någon annan människa om vad jag har sagt. Kanske kommer jag själv att tala med honom om den saken. Var lugn, Gunhild, du kan tryggt lita på mig. Men nu måste jag gå. Jag ska hem och packa för att resa med diligensen tidigt i morgonbitti. Jag känner det nästan som om jag blivit landsförvisad. Farväl! Tänk på mig någon gång och skriv då ner dina tankar. Hon lade sina händer på mina axlar. Tack, Birger, för din vänskap och tack för vad du har sagt. Jag tror att du har gjort mig gott. Jag ska pröva dina ord när jag blir ensam med mig själv. Farväl, glöm mig den som räknar dig som sin bästa vän. Jag tog hennes huvud mellan mina händer och kysste henne på pannan. När jag kom ut på gatan kände jag mig lätt och glad. Jag hade vunnit klarhet över mig själv och förvärvat en trofast vän för hela livet. Kapitel 14. En solstråle och ett moln. När jag kom hem mötte mig underrättelsen att min far var mycket sjuk, nästan döende. Det var en lunginflammation som kommit så hastigt på att jag icke hunnit få det brev mamma dagen förut skrivit därom. Nu kom jag som efterskickad. Han låg i hög feber och kände ej igen mig. På natten blev det slut. Detta vållade en omkastning av hela mitt liv. Jag var enda sonen. Det var en god och lönande affär min far drivit. Det fanns ingen som kunde fortsätta den, för mamma som min räkning, om jag icke tog hand om den. Visserligen var jag icke uppfostrad till affärsman, men vi hade på kontoret två trogna och skickliga biträden, och med deras hjälp skulle det nog gå på i de gamla hjulspåren. Om jag icke tog hand om affären måste den nedläggas, och den var allt för givande för att bortkastas. Efter mycken tvekan beslöt jag mig för att upptaga min faders arbete. Det var en stor omstörtning i mina planer. Men sedan mitt beslut var fattat var jag lugn. Istället för att inträda i tjänstgöring vid regementet skrev jag min avskedsansökan. Begravningen var över och jag hade börjat sätta mig in i mina nya göromål. Det var stilla och tyst i hemmet och jag satt ofta till långt in på kvällarna på kontoret och arbetade tillsammans med mina biträden som bodde på varsin vindskammare och åt vid vårt bord. Allt artade sig bra, men någon glädje skänkte mig livet icke. Jag hade skrivit till Gunhild och underrättat henne om de förändringar som inträtt och även fått ett vänligt men kort svar som inte gav någon näring åt vare sig fantasi eller känsla. Hon nämnde att Georg nu förväntades hem om en vecka och det tog henne antagligen så att hon knappast hade en tanke för något annat. Från honom själv hade jag icke haft en rad sedan kort efter hans ankomst till Dresden. Tanken på vilket idylliskt hem mina vänner hade och hur gott allt skulle bli mellan dem, bara han kom hem igen, väckte hos mig en längtan att själv få bilda ett eget hem. Ty som jag nu hade det var jag visserligen fri från ekonomiska bekymmer, men förde ett mycket glädjefattigt liv. Min mor var en praktisk och duglig husmor och skötte den inre ekonomin på ett mönstergilt sätt. Men då vi om kvällarna möttes vid arbetslampan i förmaket hade hon sin stickstrumpa och jag en tidning eller en bok, hade vi inte mycket att säga varandra. Om jag undantar en och annan gammal kamrat från skolan, hade jag mycket få bekanta i staden och knappast någon vän. På regementet hade jag endast gjort ett enda möte, och var därför mycket lite känd av mina före detta kamrater. Jag levde ett enstöringsliv med mina kontorsböcker och en och annan roman. Men min mor fick en ljus idé. Hon önskade ta en yngre flicka i huset, dels som sällskap och dels som hjälp i hushållet. Jag tyckte att det kunde ju bli ett avbrott i enformigheten och så satte vi in en annons i stadens tidning. Den ena efter den andra av stadens borgardöttrar kom upp och erbjöd sin tjänst, men mor var grätten och ville inte bestämma sig. Det såg ut som om vi inte skulle få någon. Det hade gått en 14 dagar. Vi satt just vid frukostbordet då det ringde på tamburklockan. Och jungfrun kom in och anmälde att ännu en flicka kom och frågade om den där platsen ännu var ledig. Jag kastade en nyfiken blick på den sökande då hon gick genom salen in i förmaket. Hon var en liten till växten, hade vackra djupa ögon och såg rätt bra ut för övrigt. Sedan mor gått in för att tala med henne kunde jag inte avhålla mig från att göra mitt ärende dit in för att få tillfälle att se på henne lite närmare. Jag tog henne i hand och hälsade. Hon såg på mig med sina drömmande ögon och blev med ens blossande röd. Det var som hon känt igen mig, men jag visste mig inte ha sett henne förr. Hon fattade sig emellertid snart och hälsade otvunget och behagligt. Även mor gjorde hon ett gott intryck på och det blev överenskommet att hon skulle få platsen. Hon hette Märta och var dotter till en lantbrukare som ägde en mindre gård en mil från staden. Så gick det till när jag åter mötte Gudrun. Det var som om med henne en solstråle hade silat in i vårt hem och nu lekte över de mörknade mahognymöblerna och spelade i glaskronor och lampetter. Det blev med ens så ljust och varmt i den gammeldags kyliga och stela våningen. En god fe hade med sitt trollspö rört inte bara vid möbler och bohag utan även vid mor och mig. Ja, till och med vid de båda kontorsherrarna. Mamsell Märtas glada skratt och vänliga leenden hade stämt oss alla i dur. Särskilt kunde jag inte underlåta att lägga märke till att hon ägnade mig rätt mycket uppmärksamhet. Hon hade stor omsorg på att mitt rum skulle vara fint och prydligt, att jag alltid hade rent linne i mina lådor och någon blommande krukväxt i fönstret. Jag trivdes nu bättre i hemmet, kom tidigare upp från kontoret och satt ofta om kvällarna och läste högt för damerna. Så gick vintern och det blev vår. Jag gjorde en affärsresa till Stockholm och besökte naturligtvis också mina vänner Georg och Gunhild. När jag kom var bara Gunhild hemma. Hon mötte mig mycket vänligt men jag märkte genast att den forna förtroligheten var borta. Hon berättade att Georg arbetade på någon större komposition men aldrig var nöjd med vad han gjorde utan ständigt ändrade och aldrig fick något färdigt. Detta gjorde honom tungsint. Av ett och annat yttrande förstod jag att det hade inträtt ekonomiska svårigheter, men jag ville inte vara ogrannlaga och frågade därför inte närmare om hur det förhöll sig. Medan vi språkade kom Georg hem. Han var vid mycket dåligt humör och den välkomsthälsning han gav mig var så kylig att jag ovillkorligen drog mig lite tillbaka, undrande vad anledningen kunde vara till ett snävt mottagande. Gunhild var tydligen lite besvärad av den obehagliga stämningen och gick in till Kurt. Det blev en stunds pinsam tystnad. Hur är det med dig, Georg? Frågade jag i så vänlig ton jag kunde anslå. Han bet sig i läppen utan att svara. Säg mig uppriktigt, som i forna dagar, vad är det som tynger dig? Det sköt en mörk blixt ur ögat när han svarade. Säg mig du, vad är meningen? Ämnar du fortsätta dina besök här i huset som i forna dagar då jag var borta? Men, Georg, vad menar du? Jag förstår inte. Är det verkligen din mening att insinuera att... Tror inte jag vet hur det gick här dag ut och dag in tröstande, kan tänka. Och sedan reste du huvudstupa strax innan jag kom hem. Den nesan kunde du ha sparat mig. Vad är det för skamliga antydningar du kommer med? Mitt förhållande till din hustru är av renaste vänskap. Den som säger något annat, han ljuger. I vår hetta hade vi inte observerat att Gunhild kommit åter in i rummet. Hon stod vid dörren tyst och stilla och bara såg på oss. Vår träta tystnade då vi blev varse henne. Att jag skulle behöva uppleva något sådant, sa hon slutligen lugn och allvarlig röst. Georg, det är dig ovärdigt att så behandla Birger och mig. Det var något så imponerande i hennes uppträdande att Georg alldeles föll ur sin roll. Han mumlade något om att det i alla fall var obehagligt att få höra sådana saker om oss. Du borde stå höjd över den lumpenheten att lyssna till skvaller. Du är i botten av en alltför redbar karaktär för att göra dig skyldig till en sådan låghet. Jag skulle inte kunna älska dig som jag gör om jag inte visste att det endast är en överilning som kommer dig att glömma dig så. Du har ett lätt antändligt sinne och detta kan någon gång överrumpla din självbehärskning, men i själ och hjärta är du dock min Georg, som jag är din Gunhild. Hennes röst hade veknat och de sista orden kom som ett stilla vårregn efter ett häftigt åskväder. Låt mig nu se att du är lika snart i godhet som till vrede. Hon räckte honom sin hand som han dröjande fattade och ledde honom som han leder ett skamset barn fram till mig. Sedan fattade hon om min hand och sade med ett ljuvligt småleende och en tår i ögonvrån. Låt oss tre vara vänner, vi kanske kommer att behöva varandra. Jag är övertygad att Georg, likväl som jag, kände sig liten inför denna kvinna som så värdigt och måttfullt dämpat den strid som varit nära att uppflamma mellan oss. Han räckte mig tyst sin hand som han med värme tryckte och så skildes vi försonade igen, dock utan att det hade kommit till något förtroende mellan oss. På hemresan hade jag förkylt mig och måste genast efter hemkomsten intaga sängen. Jag låg i hög feber. Doktorn befarade lunginflammation men skulle komma igen senare på kvällen. Mamma gick oroligt ut och in, men Märta vek ej från min sida. Hon satt och baddade mina bultande tinningar. Febern ökade. Det dansade så många underliga fantasier i min hjärna. Jag tyckte att jag gick i skogen och spanade efter villevråd. Se där är min vallkulla, hade jag ropat. Kom i min famn, jag vill bära dig i mina armar. Akta dig för Erik, han är inte att lita på, han bär på din lock. Men nu ska jag ta den ifrån honom, om jag också ska döda honom. Nu har jag dig, din kvinnorövare. Eld, eld, det brinner, hela gården brinner. Så låg jag yrade. Ge mig lite vatten. Märta sträckte glaset, jag såg att hon hade tårar i ögonen. Var inte ledsen, sa jag, det här går snart över. Hon vände huvudkudden. Tack, det var skönt. Jag fick en stunds naturlig sömn. Doktorn kom, han lyssnade på ryggen, hans farhågor besannades, det var lunginflammation. Det blev en allvarsam kris, i en vecka svävade jag mellan liv och död, men livet segrade och febern släppte så småningom. En natt när jag vaknade såg jag Märta ligga på knä bredvid sängen, med huvudet mot sängkanten och händerna knäppta över täcket. Jag nådde henne med min hand och strök henne över håret. Hon for upp. Och förlåt, jag måste ha somnat. Var det något ni ville? Nej, jag ville bara stryka ert hår. Det var så mjukt och varmt. Hon tog min hand och kysste den. Märta, sa jag, ni skulle unna er någon vila. Nu är jag så återställd att ingen behöver vaka över mig. Jag kan själv ta vattenglaset. Låt mig få stanna. Jag ska inte låta sömnen överraska mig, bara jag får sitta här. Jag tog hennes hand och förde den till mina läppar. Så hade vi funnit varandra som från begynnelsen var rätt. Kapitel 15. Ett sammanträffande och en dröm. Vårt bröllop stod på hösten. Jag hade bjudit Georg och Gunhild, men de kunde icke komma. Gunhild skrev mycket vänligt och anförtrodde mig att hon gick i väntans dagar och Georg höll på att lägga sista handen vid en komposition. Det var en vemodig underton i hennes brev. Jag försökte att mellan raderna läsa anledningen, men blev inte klok på den. Var det en besvikenhet på livets lycka, eller var det ekonomiska bekymmer? Eller var det bara en stämning av oro, så naturlig i hennes belägenhet? Vi flyttade in i en egen liten våning som jag lyckats hyra i huset bredvid. Mamma hade nog velat ha oss kvar, men hon hade aldrig kunnat finna sig i att helt lämna befälet åt någon annan. Och jag ville inte att Märta skulle känna sig som främmande i sitt eget hus. Nu följde några år av hel och rik lycka. Märta var förtjusande i sin ömma hängivenhet. Hon gjorde vårt hem så ljust och vackert. Vår enda sorg var att vi icke ägde några barn. Men Märta var inte stark och vår läkare sade att det nog var lugnast att hon ej behövde gå igenom en barnsäng. Min affär gick i början bra. Jag hade lyckats träffa avtal med några större egendomar om att övertaga deras gröda och gjorde en god vinst på att sälja den till en exportfirma i Stockholm. Kanske hade jag, efter allt mitt famlande på olika banor, slutligen kommit till min rätta plats. Men svårigheter uteblev ej. Jag fick konkurrenter och mina avtal uppsades. Missväxt minskade omsättningen och tiderna blev dåliga. Vid ett tillfälle då jag var i stor förlägenhet skrev jag till Georg i ren affärsstil och frågade om han ville acceptera en 3 månaders växel på 5 000 kronor. Jag måste ha dem för att fullgöra en kontrakterad likvid, men kunde icke för en tidigast om 2 månader vänta betalning från min affärsfirma i Stockholm. Han svarade att han själv hade det mycket knappt enär hans far, till följd av dåliga järnkonjunkturer, nödsakad att minska hans underhåll. Han hade därför blivit tvungen att lägga åt sido sina kompositioner, som inte inbringade något, istället ägna sig åt musiklektioner, som dock gav ett magert bröd. Men tillade han, det är ju inte pengar du vill ha, bara mitt namn. Här är det, slite med hälsan. Detta var, om jag undantar några obetydliga brev, den enda beröring jag haft med mina vänner sedan jag blev gift. Förfallodagen kom, jag inlöste växeln och återsände till Georg hans namn med tack för hjälpen. Märtas vacklande hälsa vållade mig ständig oro. Hon blev allt mera tunn och genomskinlig, led av huvudvärk och sömnlöshet, måste föra en sträng diet och akta sig för varje ansträngning. Hon var alltid glad i jämvikt, glad och lycklig och spred som förr solsken över vårt hem och vårt liv. För att stärka hennes krafter hade läkaren föreslagit en badkur vid västkusten, och nu var vi där sedan några dagar i Marstrand. Jag hade följt Märta dit och skulle stanna ett par veckor, sedan skulle jag resa hem, men komma tillbaka och hämta henne. Det var en solvarm förmiddag i början av juli. Vi promenerade längs hamnen. Ångbåten kom från Göteborg med nya badgäster. Vi stod vid landgången och mönstrade det nykomna. Då fick jag till min stora förvåning se Georg och Gunhild och deras 2 barn. Märta hade aldrig sett dem. Det blev således en ny bekantskap för den som för henne. Vi skildes men överenskom om att äta middag tillsammans på Alphyddan. Våra fruar blev oss snart förtroliga med varandra, men Georg var till en början mycket inbunden.